Vi läste förra timmen att vishet det är att känna Gud. Att känna Herren är förstånd. Men jag tror att om du ska utöva vishet så måste du både känna Gud och människor. Jag tror att det är det speciella med vishetens gåva. Att man känner både Gud och därigenom så att säga den nya människans funktion. Man känner den heliga ande. Men jämsides med det känner man också den gamla människans funktion. I många situationer där vishetens nådegåva kommer till användning så står du som så att säga vishetsförmedlare mellan två olika världar. Du är en sorts tolk, en sorts översättare, en sorts person som kan ta vishet ur Guds vishetsvärld och tillämpa den eller översätta den in i andra människors situation eller in i din egen och därigenom övervinna ditt eget eller andra människors köttsliga sätt att tänka och handla. Förstår ni hur jag menar? En del av er ser lite konfunderad ut. För jag menar så här. Att du kan växa in i en trons nådegåva. Och allt eftersom tron i ditt liv växer, så växer också så att säga den nya människans handlingskraft. Och det som finns som ett material av uppenbarelse i ditt liv, det är så att säga Guds rikets funktion. Men du kan ha en trons nådegåva och vara ljuvligt omedveten om hur den gamla människan fungerar. Och du är kanske användbar för Herren till att utlösa mäktiga kraftgärningar. Men du är kanske olämplig till att leda in det som Herren har gett som en uppenbarelse i ditt liv. Du är kanske olämplig att leda dig in i andra människors situation, andra människors liv. Därför att du kanske vet för lite om hur den gamla människan fungerar. Att ha en vishetens nådegåva är på något sätt att ha fått upp ögonen för var skillnaden sitter mellan världens vishet och Guds vishet, om jag får uttrycka det så. Man är medveten om hur båda fungerar och hur de står i kontrast till varandra och hur man ska ta vishet ifrån Guds tankevärld och så att säga plantera in den i mänskliga förhållanden. Vi ska gå till Efesiebrevet ett slag. Vi ska börja läsa i det fjärde kapitlet. Vi ska läsa en ganska lång bit. Vi ska börja i den elfte versen och vi ska läsa fram till och med 24. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. Det ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Därför besvär jag er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet, deras förstånd förmörkat, och det står utanför det liv som Gud ger, därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus, såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av i den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd, och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Paulus ger först här den här för oss alla så välkända bilden av det femfaldiga ledarskapet med uppgiften att uppbygga Kristi kropp. Och jag antar att Bengt Gustafsson har läst de här orden åtskilliga gånger med er, och ni har säkert på egen hand läst det många gånger med. Men när Paulus har tecknat den här bilden av en församling där människorna växer till i mognad in till Kristi fullhet, där det är meningen att var och en ska bli fullvuxen i en allt större Kristuslikhet, och på det sättet vi alla blir mer och mer behärskade av anden, mer och mer återspeglar vad anden vill i våra liv, så kommer vi att förenas ihop och vi kommer att upptäcka Kristus kroppen i funktion. När nu Paulus har tecknat den här, ska vi säga, lite visionsartade bilden, för handen på hjärtat, det är ju inte så hemskt många församlingar där man ser det här med blotta ögonen. Men vi måste alltid ha det som ett yttersta mål i vårt personliga liv och i den tjänst som Herren ställer oss, var det nu än är, att uppbygga Kristi kropp. Därför att det vi alla kallar till. Och vad du än får för en speciell kallelse i ditt liv, så finns alltid detta med i bakgrunden. Du ska uppbygga Kristi kropp. När nu Paulus har sagt det här, så är han realist och så för han ner det här på ett jordiskt plan, höll jag på att säga igen, ett nybörjarplan. Han tar itu med problemet där han vet att det i själva verket står och finns. Och så säger han så här: därför besvär jag i för Herrens skull, lev inte längre som hedningarna. För det är ju det som är problemet i våra församlingar, att vi lever som hedningarna. Kanske inte i alla avseenden, kanske inte riktigt samma läskiga orger och utsvävningar som dem, men skillnaden är ju ofta så blygsam. Som jag sa för en stund sedan, vi drar en gräns vid att sluta med cigaretterna, men vi slutar inte med kaffet, som är lika giftigt det. Men så att det blir liksom aldrig någon radikalitet i det här. Och så säger Paulus att varför lever nu hedningarna som de gör? Jo, därför att deras tankar är tomhet och deras förstånd är förmörkat. De har ingen vishet. De har ett felaktigt sätt att tänka. Och problemet, ett av problemen vi stöter på när vi verkligen vill börja uppbygga Kristi kropp, det är att så många människor har aldrig hunnit förbi detta nybörjarstadium, då man urskiljer att det finns två varandra motsatta sätt att tänka. Att man måste göra upp med det gamla sättet att tänka och tillägna sig det nya sättet att tänka. Det vi alltså nu måste kalla vishet. Det vishet behöver vi alla för personligt bruk. 23 versen. Se till att ni förnyas i ande och förstånd. Det måste till någonting helt nytt i förståndet. Och det tycker jag är så härligt. Vi ska älska Herren vår Gud av all vår kraft och av all vår själ och av allt vårt förstånd. Det är aldrig tänkt att vi ska lägga lock på förståndet och säga att ja, förstånd får man inte lov att ha som kristen. Det är fult. Du är fullt välkommen att ha ett förstånd. Det är bara det att det ska vara samma sort som Gud har. Det finns ett mänskligt förstånd och ett gudomligt förstånd. Förra måndagen vi satt här tillsammans så konstaterade vi att det finns en mänsklig form av tro och en gudomlig form av tro. Allting som hör nådegåvorna till kan finnas i en mänsklig variant och en gudomlig variant. Och det är alltså viktigt att vi får lära oss att komma in i det gudomliga sättet att tänka. För gör vi inte det kommer vi att fortsätta att leva som hedningarna. Och det spelar sedan ingen roll vilka föresatser vi gör oss. Jag tror många människor går i våra församlingar och skäms över att det är så liten skillnad mellan deras livsstil och världens livsstil. Men de vet inte hur man gör för att få till stånd en ändring. Och det är inte bara liksom att gå in i församlingarna och smälla av en predikan att här är det ju ingen skillnad. Och vad är ni för denna löjliga kristna som lever nästan som världens barn? Och alla hukar sig i bänkarna och tänker att ja, det är ju tyvärr sant. Men det där var ingen nyhet, för det visste allihopa förut. Ska du komma med ett glatt budskap så ska du tala om hur man gör. Halleluja. Och om du ska kunna visa människor hur man gör, så måste du börja att undervisa dem om hur de får ett annat sätt att tänka. Annars kommer de ständigt att stå precis på nybörjarstadiet. Och när alltså Paulus talar om det femfaldiga ledarskapet som ska uppbygga Kristi kropp, så måste du räkna med att i detta femfaldiga ledarskap måste finnas personer speciellt avdelade till att lära folk det nya sättet att tänka. Att lära människor vishet. Finns inte vishetens nådegåva, så att säga, för församlingens bruk i någon form av ledarskap som kan lära ut vishet så att alla kan få vishet för personligt bruk, så kommer församlingen alltid att vara en pastorsförsamling. Det vill säga en församling där pastorn gör allt och de andra gör ingenting. Och där tillväxten och enheten och mognaden och nådegåvor och alltihopa, det blir bara ett önsketänkande. Vad är det för ena figurer i det här femfaldiga ledarskapet som kan ha den funktionen att, så att säga, föra ut människor ur det världsliga, kötsliga sättet att tänka? Jag tror att det är herdar och lärare. Nu är det så här att Bengt Gustafsson och jag, vi har inte alls konfererat sinsemellan så att vi ska lägga fram någon sorts enhetlig, heltäckande, slutgiltig, standardiserad bild av det här. Utan det kan hända att jag säger helt andra saker än vad Bengt säger. Och det då får bli någon sorts kulturkollision i huvudet på er som gör att ni får vara stilla inför Herren och finna ut vad Herren vill undervisa er i allt det här. Men jag tror att läraren är en person som kan börja att, så att säga, inför ett auditorium lära ut hur visheten fungerar. Han har många andra uppgifter också, men detta tror jag är en av hans uppgifter. Och det ser jag som min huvuduppgift som lärare här. Att liksom få knäppa igång vishetens funktion i era liv. Därför att den då öppnar sig så stora tillväxtmöjligheter in i det som Herren vill göra med er. Men sen finns det också herdar. Och det kanske bland mycket annat, är ska vi säga, mera en personlig omhändertagande funktion. Många gånger behövs det själavård. Många gånger sitter man så fast i det gamla att man kan inte bara liksom höra en undervisning, en allmän undervisning om det nya sättet att tänka. Utan man behöver kanske en väldigt riktad undervisning in i sitt eget liv. åtföljd kanske av förbön, kanske av andra ting. Och det ser jag som en del av herdens arbete. Och att vi på det viset liksom får hjälpa loss varandra ur det gamla. Därför att den gamla visdomen, denna världens vishet, den är inte alltid så lätt att bara liksom kasta av sig, ungefär som man tänker en hund som varit ute i regnet och ruskar på sig lite grann så dropparna står åt alla håll. Det är inte alltid så lätt för oss att göra så. Utan ibland behövs det väldigt riktad hjälp för att man ska komma loss och kunna komma in i det nya sättet att tänka och se på saker och ting. Ibland när vi nu talar om de här funktionerna så använder vi en annan term. Vi talar om andligt föräldraskap. Därför att jag tror att i en församling måste det finnas, ska vi säga, ett utmejslat ledarskap som kan så att säga stå för de tunga bitarna av undervisning, som kanske också står för de tunga bitarna av själavård när folk sitter fast i komplicerade grejer. Men så tror jag att det finns något högst ordinarie att fungera på gräsrotsnivå som vi kan kalla för ett andligt föräldraskap i församlingarna. Därför att varje person som kommer till tro behöver få lära sig det nya sättet att tänka. Alla behöver handledning, alla behöver undervisning. Och för många kan den undervisning kanske bara vara några högst privata personliga samtal där man får ställa sina egna frågor och lite grann få sitt eget livsöde belyst ur Bibelns ljus. Det behöver inte vara någon sån här fruktansvärt märkvärdig själavård med nästan lite klinisk anstrykning, utan det är kanske bara ett vänskapligt samtal några gånger eller någonting som liksom får människorna att börja upptäcka att jaha, det är så här det fungerar. Men ofta behövs den personliga tursen på det hela, så att säga. Ett andligt föräldraskap. Men också det opererar utifrån ett mått av vishet. Vi ska gå till första Korinthierbrevet igen och nu titta i det tredje kapitlet. Vi kan läsa de tre första verserna. Och jag kunde inte heller tala till er bröder som till andliga människor. Jag fick tala till sådana som var kvar i sin kötsliga natur. Till spädbarn i Kristus. Jag gav er mjölk, inte fast föda, den tålde ni ännu inte. Och ni tål den inte heller nu, eftersom ni fortfarande har kvar er gamla natur. För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever på vanligt mänskligt vis. Paulus säger, ni har inte lärt er att tänka på det nya sättet, därför ni lever på det gamla sättet. Och då har ni alltså ännu inte lärt er att tänka på det nya sättet. Och så var det ju naturligtvis ännu mer när jag var hos er. Då var ni ju nybörjare. Ni var spädbarn i Kristus. Och då gav jag er bara mjölkmat, säger han. Vad är mjölkmat för någonting? Hur ser mjölkmat ut? Ja, jag tror att en mycket viktig del av spädbarnskosten är en undervisning som leder människorna in i det nya sättet att tänka. Därför att det är vad de nyomvända behöver för att komma vidare. Det är vad spädbarnet behöver för att kunna växa. Mjölk. Du bjuder inte spädbarn på surströmming, utan du ger mjölk. Trots att det finns många bra näringsämnen i surströmming också. Utan du måste vara försiktig. Ger du för stark föda till det lilla barnet kommer det bara upp och det bara gör skada. Men det som behövs, det som är förutsättningen för att den nyomvände ska kunna ta till sig all annan undervisning, det är att han får en kunskap i det nya sättet att tänka. För har han inte fått den kunskapen så kan han inte ta emot annan kunskap.
Vi ska jämföra med hur det står i Hebreerbrevets 5:e kapitel där vi läser de 3 sista verserna 12, 13 och 14. Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men istället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk istället för fast föda. Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Här ser du, det förväntas som någonting ganska ordinarie i våra församlingar att man växer till och att man då på ett eller annat sätt själv ska kunna fungera som lärare. Kanske inte så att du springer och hyr Skandinavium och sätter igång och fungerar som lärare. Utan du kanske bara får börja i ett andligt föräldraskap att undervisa enstaka nyomvända personer. Men nu säger Hebreerbrevets författare att det är tyvärr inte så ovanligt att man själv aldrig kommer dit eller att man kommer en bit på vägen och halkar tillbaka. Så att man själv hela tiden måste hålla på att matas med mjölkmat. Och det är inget bra tillstånd därför att man kan då inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Det finns så oerhört mycket annan undervisning som måste till för att församlingen ska fungera. Det handlar nu inte bara om att du ska kunna fatta att Jesus har dött för dina synder och att du alltså är gjord rättfärdig. Utan det handlar fast mera också om att du ska kunna fatta hur den rättfärdigheten är tänkt att fungera i ditt liv nu. Och det kommer du aldrig att kunna om du inte lär dig Guds sätt att tänka. Utan då blir du en mjölkkonsument som lever andligt sett på svältgränsen och kommer och dricker mjölk en gång i veckan och hankar dig fram och säger att det inte är meningen att man ska ha någon seger över sina synder. Jo, pytsan heller, det är klart, det är det som är meningen, det är det går ut på. Men du är inte kapabel att fatta en undervisning om rättfärdighet. Därför att du har inte lärt dig Guds sätt att tänka. Du kan inte lära ut det till andra. Du kan inte praktisera det i ditt eget liv. Du är ett spädbarn. Och på köpet så tar nu Hebreerbrevets författare upp detta att det här har med vandringen i anden att göra. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Det här har ju varit lite av en återkommande refräng i min undervisning att detta lär man sig inte på en dag eller två. Utan det kräver trägen övning att kunna urskilja vad som är Guds vilja för ens eget liv. Och det urskiljandet som på det sättet tillhör vandringen i anden, det förutsätter ett visst mått av vishet. Därför att om du tänker på ett sätt och Gud talar till dig på ett annat sätt, så kommer du bara att rycka på axlarna och säga att ja, det där var ju en lustig tanke. Men du kommer aldrig att ta den på allvar. Vishet är en viktig förutsättning för att du ska kunna vandra i anden. Ju mer du lär dig det nya sättet att tänka i största allmänhet, desto mer förstår du att urskilja Guds tankar när de dyker upp i ditt inre. Det är inte så märkligt det här. Utan det är egentligen ganska självklart när man tänker efter. Jag har kanske använt det exemplet förut, men gör det gärna igen. Du vet den här berättelsen i Lukas 13 kapitel där Jesus botar en kvinna som varit hopkrumpen, som det stod i den gamla översättningen. Hon hade alltså någon sorts böjd rygg, kyfoskolios skulle vi kanske säga. Eller hon kanske hade haft tuberkulos i ryggraden, när doktorer kallar den en gibus. Hon var deformerad i alla fall. Och så botar Jesus henne på sabbaten till råga på allt elände. Men hur gör han? Jo, han driver ut en sjukdomsande. Och jag menar, om du inte har fått så mycket av Guds nya tänkesätt i huvudet på dig så att du tror att det inte finns några sjukdomsandar, och du tänker att du möter en sån kvinna och ska bota henne, så kommer ditt tankeliv att vara fullt med de deformiteter som hon har i sina ryggkotor. Kotorna är skeva och snea och asymmetriska och kilformade och vad de kan vara. Och det blir ännu värre för dig om du är utbildad läkare och kanske varit röntgenläkare i många år och stått och tittat på såna här deformerade kotor. För då kommer du säkert att ropa till Gud att käre Gud, du kan väl ändra om kotorna. Och så blir inte tanten frisk. Men du har tillägnat dig det nya sättet att tänka. Och då kan Gud tala om för dig. Driv ut en sjukdomsande. Jaha. Ja, det är det som ska till. Okej. Du sjukdomsande försvinner i Jesu namn. Så rätar damen upp så. Alltså problemet är ju så oerhört ofta att Gud kan inte säga saker till oss därför att vi tycker det är tokerier. Så länge vi är kvar i det gamla sättet och tänker att vi tar inte vara på det anden uppenbarar. Därför att det är för dumt. Det kommer inte på tal. Vi bara visar det ifrån oss. Ju mer du växer i vishet, desto mer kommer du förstå att Gud har många, många gånger försökt att tala till dig. Det tror jag ni är klara med allihopa vid det här laget. Att Gud har hållit på och talat i många år och du har bara tyckt att så dumt. Så tokigt. Och så plötsligt får Gud lära dig sitt tokiga sätt att tänka. Och så börjar det funka i ditt liv. Och därför vill jag på något sätt skissera det här att vandringen i anden förutsätter ett mått av vishet. Det är helt klart. Sen är det också så att vandringen i anden ger upphov till mer vishet i ditt liv. Därför att ju mer du vandrar i anden och så att säga arbetar ihop med Gud, desto mer lär du dig av hans sätt att tänka. Det ligger inget särskilt mystiskt eller märkvärdigt i det. När vi nu talar om att visheten är någonting som så att säga växer fram i ens liv ur erfarenheten tillsammans med Gud. För det är det. Visheten är inte ren uppenbarelse, utan uppenbarelse i förening med livserfarenhet. Det är därför, tror jag, som det är så viktigt att visheten då och då får falla i marken och dö, som vi talade om förra timmen. Om du får en kunskapens nådegåva så får du alltid fräsch kunskap från Gud. Han ger dig inblickar bakom kulisserna i andevärlden och in i människors liv. Saker som du bara inte kunde spekulera ut själv. Och den kunskap du då får, den kommer alltid som en sorts överraskning. Du kan aldrig spara på den kunskapen och använda den vid något annat tillfälle. För det vore rena tokeriet. Utan den kommer alltid fräsch till dig. Och därför är kunskapens nådegåva inte på samma sätt någonting som måste då och då få falla i marken och dö. Men visheten är någonting som delvis växer i erfarenhet. Och för att du inte ska bli så erfarenhetsinriktad så du liksom tappar kontakten med Gud, bara springer iväg och gör erfarenheter i alla riktningar. Så är visheten någonting som mår väl av att falla i marken och dö då och då. Annars blir det liksom bara en död kunskap av det hela. Förstår ni mig? Men erfarenheten är viktig. Man kan inte sitta i sin studerkammare och växa i vishet hur mycket som helst. Utan när du kommer ut i de praktiska svårigheterna Och ditt mått av vishet då och då kraschar ihop och får byggas upp på nytt av Herren. Det är då det händer. Det är då det växer. Det är i vandringen i anden. Men för att du ska kunna hjälpa en människa in i en vandring i anden, så måste det börja med att man gör den personen uppmärksam på att det finns två helt motsatta sätt att tänka. Och att man alltså måste urskilja skillnaderna och se hur Guds tänkesätt fungerar. Därför började vi höstas med att gå igenom allt detta om människotankar. Därför att det var en klar markering av att det finns två sätt att tänka. Vi ska ett ögonblick gå tillbaka till Efesierbrevet nu, till 5:e kapitlet. Där ska vi läsa verserna 15-20. Se alltså noga upp med hur ni lever. Inte som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, till dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande och tala till varandra med salmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Vi ska leva som visa människor och inte som ovisa. Men det jag vill ta ut här, det är det här uttrycket i 17:e versen. Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Gud vill inte att din vandring i anden ska göra dig till en sorts nickedocka, en marionett. Det får inte urarta till att bli så att du inte kan bestämma dig om du ska ha en gul eller en grön skjorta. Om du inte får en sorts uppenbarelse om det. Man kan ta till sig undervisningen om vandringen i anden på en sån sätt som man blir totalt obeslutsam. Oförmögen att fatta ens det minsta lilla beslut. När man pekar på det så här, så är det en självklarhet att ja, det är naturligtvis inte så Gud vill ha det. Men så kan man ju ändå tänka att ja, men var sitter felet någonstans då? Eller hur är det tänkt? Och då tycker jag det är så underbart med det här lilla uttrycket. Sök förstå vad som är Herrens vilja. Ju mer du växer i vishet och Guds sätt att tänka, desto mer kommer du i många, många situationer att inte behöva en direkt uppenbarelse om hur du ska göra. Så gör man med småbarn. Va? När man uppfostrar sina ungar så måste man tala om för dem. Nu gör du så, och nu gör du så, och nu gör du så. Men så småningom så kan man ju släppa det där. Det händer ju till och med att ens barn talar om ganska bryskt för en att nu får du låta bli det här, farsan. Jag är faktiskt myndig. Men riktigt den attityden kommer vi inte in i förhållande till Gud. Men ändå vill Gud att vi ska nå full manlig mognad. Och då ska vi liksom inte behöva dirigeras på samma sätt som man dirigerar småbarn. Det innebär inte att Guds vägledning upphör så småningom, förstår man rätt. Utan det innebär att det finns ett sorts samspel mellan Gud och oss. Så att Gud är hela tiden villig att dra tillbaka sin direkta vägledning när han ser att vi utrustas med gott förstånd. Och därför detta att vandra i anden, det handlar både om vishet och uppenbarelse. Där visheten och uppenbarelsen tillsammans utgör en helhet som ska forma våra liv. Men det Gud alltså är villig att så att säga minska på uppenbarelsetrycket, om man nu får använda ett så konstigt ord, till förmån för vår beslutsamhet utifrån den vishet som Gud har gett oss och som han vet opererar i våra liv just nu. Då växer du till mognad. Det är faktiskt meningen att du ska växa i Guds likhet och samtidigt bli självständig. Kristus ska bli allt i alla och ändå ska du bli självständig och mogen. Det är en väldigt paradoxal utveckling det här. Men jag tror ni har varit med så pass länge nu så ni förstår vad jag menar. Och det är alltså viktigt när man undervisar om vandringen i anden att man liksom fångar upp om man befinner sig i ett andligt föräldraskap. Man fångar upp såna här saker så att om folk till sist inte kan besluta sig för om de ska ha ost eller prickig korv på smörgåsen utan att fråga Herren, så måste man tala om för att du har missförstått det här. Herren lämnar stort utrymme åt din beslutsamhet. Många nybörjare i vandringen i anden tycker att Herren lämnar ett allt för stort utrymme. Att det problemet är att Herren så sällan säger ifrån hur han vill att det ska vara. Men det är för att han också vill stimulera det till att växa i vishet. För att som sagt, visheten och uppenbarelsen tillsammans formar din vandring i anden. Men för att människor ska komma in i hela detta sätt att leva så måste någon sätta dem in i det nya sättet att tänka. Och jag tror det är en ödesfråga i vår kristenhet att vi så lite ens har snappat upp att det finns två sätt att tänka. Ännu mindre att vi aldrig undervisar ens på nybörjarnivå. Undra på att vi inte kommer någon vart. Att det ser ut som det gör. Så därför är vishetens nådegåva inte bara en gåva om lite allmän fiffighet. Som kan vara bra att ha. Men som man lätt glider förbi när man önskar nådegåva. Jag tror den måste finnas i församlingen för att vi ska få se de andra gåvorna i funktion.